Yes, vi har talat några veckor redan om togetherness, temat, om relationer, singelskap, dating och äktenskap. Och vi ska fortsätta där vi blev förra veckan. Fick bara en sån känsla här under lovsången att Gud är så engagerad i det här området. Oavsett vad vi känner, vad vi upplever, så ska du veta det att Gud... För Gud är det här området viktigt. Och han ser din situation. Och det finns nåd för varje skede. Oavsett var du befinner dig. Det finns nåd hos Gud. Hans hjärta är enormt. Och han är engagerad i att det ska gå dig väl. Så pass engagerad att han sände sin son Jesus Kristus hit i världen. För att ge sitt liv för dig. Han är så engagerad i att ditt liv ska bli det bästa tänkbara. Att han var villig att ge sin egen son Jesus Kristus för dig. Och det betyder också att oavsett i vilket område vi försöker hitta Guds sanningar. Så kan vi veta att på det här området, om jag lyssnar till vad Gud säger. Så vill han det bästa för mig. Eller hur? Han vill att det ska gå mig väl när det gäller relationer. När det gäller sällskapande, när det gäller äktenskap. Han är så engagerad att han redan har offrat sin egen son. Han vill det bästa för dig. Och därför är det värt att lyssna på honom. Därför är det värt att öppna våra hjärtan och säga, vänta lite. Vad är det som hans sanningar säger åt oss? Jag önskar att någon ska berätta mer åt mig när jag var ung faktiskt. Jag sällskapade första gången när jag var 18. Det har jag berättat här tidigare. Och det var en kristen tjej. Det var fint och vi hade gränser. Och det var liksom på det sättet bra. Men att det var så mycket som ingen någonsin hade berättat. Och det var liksom min huvudkänsla efter att den relationen tog slut var att hur är det möjligt att jag har varit på kristna läger, konferenser, jag har varit med i ungdomsgrupp och liksom sen barnsben har jag ju varit med i ungdomsgrupper och barngrupper och sen har man varit aktivt med, hade jag varit i många år, men jag hade inte hört en enda bra gedigen undervisning om hur sällskapar man som kristen. Hur undviker man de värsta fallgroparna? Jag hoppas att vi skulle kunna liksom kolla på vad Gud säger och också hitta sätt och vishet från Gud i hur sällskapar man som kristen så att det lyckas och inte går åt skogen. Så det är lite där jag vill sätta fokuset idag. Många frågar så här när man börjar sällskapa som kristen, så frågar man, men var går gränsen? Liksom? Vad får man göra och vad får man inte göra? Det är en jättevanlig fråga, man får den nästan alltid. Men jag skulle säga att den frågan är egentligen felställd. Var går gränsen? Hur långt får man gå? Den frågan är felställd. Även om den frågan är viktig och vi ska se på den, om inte idag så ser vi på den en annan gång. Men ett bättre sätt att ställa frågan skulle vara, hur kan jag behandla den här människan med största vördnad, respekt och helighet och med hans eller hennes bästa i tankarna? Det skulle vara ett bättre sätt att ställa frågan och börja. Hur kan jag behandla den här människan på bästa tänkbara sätt? Hur kan jag beskydda och bevara den här värdefulla människan hel? Eller med andra ord, hur gör man det bra? Hur gör man det med vördnad och respekt för en annan människa men också för Gud? Och jag skulle vilja säga att det första jag lyfter fram idag är att ära Gud i relationen. Det gäller de som sällskapar, det här gäller de som bara håller på att bekanta sig med en annan människa. Det gäller dig som är i ett äktenskap. Hur kan du ära Gud genom den här relationen? Nu kanske du tycker att det här låter lite andligt liksom, eller så här, vänta nu, ära Gud i en relation. Men det är egentligen väldigt down to earth. Väldigt down to earth. Ett av våra högsta mål som kristna ska att vara göra saker så att det behagar Gud. Så att det ärar Gud. Första Korinthierbrevet 10:31 säger så här. Om ni äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära. Vad betyder det att göra saker till Guds ära? Att göra saker på ett sånt sätt som behagar Gud. Det är helt enkelt med andra ord så som Gud skulle göra det. Om Gud skulle få välja, hur skulle han göra det här? Vi läste här, oavsett vad ni gör det till Guds ära. Du kan alltså i varje detalj av livet så finns det flera sätt att göra det. Du kan göra det på ett sätt som behagar honom eller på ett sätt som inte behagar honom. Om vi säger så här, jag håller en fest. Till den och dens ära. Jag håller en fest till den och dens ära. Så gör jag det för att någon är värd heder och vår uppmärksamhet. Någon är värd alltså att bli hyllad på något sätt. Vi gör det till dens ära. På samma sätt i relationer. Gud har skapat oss. Han har gett oss liv. Och han har designat hela det här relationsområdet så att det funkar som han har tänkt det. Han har också gett dig liv och han har gett sin son för dig. Han är värd att lyssnas på och ta i beaktande i hur vi sällskapar, hur vi leder relationer. Han vet absolut bäst. Om du tänker att vad vet Gud om det här, liksom, vad säger Bibeln? Gud vet absolut bäst för att han har skapat livet. Han vet hur livet flödar och på vilka sätt livet flödar bäst. Paulus fortsätter så här, efter att han har sagt att gör allt till Guds ära, så säger han, väck inte anstöt vare sig hos judar eller greker eller i Guds församling. Själv försöker jag i allt foga mig efter alla och söker inte mitt eget bästa utan det mångas för att det ska bli frälsta. Att inte väcka anstöt betyder att gör ingen förargad, gör inte saker på ett sätt som sårar och väcker besvikelse. Sök inte ditt eget bästa, säger Paulus. Det är klart att vi måste hålla, vad heter det, vi ska beskydda oss själva. Det ska vi tala mera om också om en stund. Men samtidigt, tänka på den andras bästa. Vad säger jag? Vad gör jag? Hur handlar jag mot den här människan? Ett annat sätt att tänka det så här. Om Jesus skulle komma in plötsligt. Låt oss säga ni som är gifta där hemma. Om Jesus plötsligt skulle komma in och se hur ni hanterar relationen, hur ni behandlar den andra, vad ni säger, vad ni gör, skulle han vara helt och hållet glad och backa upp er till 100%. Eller du som sällskapar, eller du som funderar på att börja sällskapa. Om Jesus plötsligt kommer in och ser hur du hanterar relationen, vad du säger, vad du lovar, vad du ger för signaler, skulle Jesus backa upp det till 100%. Det skulle vara att ära Gud med den relationen. Så det är det viktigaste, eller det första jag vill säga, det är att sikta på att ära Gud i den relationen. För det gör en skillnad när du funderar på relationen. Hur gör vi det här? Vad ska vi göra? Vänta lite. På sätt och vis, what would Jesus do? Hur ska jag göra det på ett sätt som ärar Gud? En relation går genom många faser som alla har liksom sin egen, vad ska man säga, smak eller krydda. Man börjar med att bekanta sig med varandra. Det leder vidare till vänskap, sen till sällskapande. Man bestämmer att vi är ett par, vi vill ta reda på om det här är meningen. Sen förlovar man sig och sen äktenskap. Det är på sätt och vis som att äta en femrätters middag. Du vill njuta av varje rätt. Du vill känna smaken av just den rätten. Och du vill i lugn och ro smaka, ta in den och njuta av den. Och så är det med varje del liksom i den här relationen när den utvecklas. Det är som en femrättesmiddag. Det enda problemet jag hittar med den här bilden, det är lite svårt att hitta bra bilder, det är att var det är någonting av det här efterrätt. Annars tycker jag det ser riktigt bra ut, men att det måste ju alltid finnas efterrätt. Eller hur? Men tänk dig då, här är nu den här fina middagen. Jag skulle bra kunna tänka mig det den här middagen. Är det någon annan? Vad om vi skulle sätta alltihop på en tallrik? Och föreställer jag att det också finns efterrätt där, liksom glass ovanpå det. Är det lika aptitligt då? Eller vänta lite, vad om vi sätter det i en mixer? Och kör den en stund i mixern och sen dricker vi det ur en sån här sportflaska. Nej, utan poängen är just det att varje rätt, varje fas i en relation så har sin egen smak och sitt eget syfte. Och vi måste låta den, vi ska ta tid att njuta av den rätten. Inte springa iväg för fort, utan ära Gud i det skede som relationen befinner sig i. Inte ha för bråttom vidare. Det finns viktiga saker som ska hända i varje del och varje fas av den här relationen när den växer. Så ta tid på dig. Bibeln säger så här i Ordspråksboken 16:32. Bättre en tålmodig man än en hjälte. Bättre styra sitt sinne än inta en stad. Alltså att ha tålamod, också tänka efter, styra sitt sinne. Det står här att det här är bättre än att bli en hjälte. Vem vill inte vara en hjälte efter alla Marvel och våran DC-comic, de här filmerna? Alla vill vara en hjälte i dagens läge. Men det är bättre att vara tålmodig än att vara en hjälte i relationen. Det är bättre att ta det i lugn takt och se hur respekterar den andra människan i den här delen av relationen. Så för det andra så tror jag att som en kristen så ska det finnas en viss tydlighet i relationer. Jag skriver här andra punkten: var tydlig och lek inte med känslor. Det här bibelstället är lite ur sitt sammanhang. Jesus talar om att inte svära vid altaret, inte liksom ge allt för stora löften som du inte ändå kan stå vid. Och så säger han så här, Matteus 5:37, er tal ska vara ja, ja och nej, nej. Allt utöver det kommer från den onde. Han säger att ge tydliga signaler, säg så som det är på riktigt. Är det ja, är det nej? Var står jag i den här frågan? Och jag tror att det är viktigt som kristen att vi inte leker med någon annans känslor. Att vi inte liksom ger signaler vi inte kan stå för tidigt. Att definiera var är vi just nu i den här relationen. Man kan bra kommunicera om det, diskutera det. För att undvika att den enas känslor rusar iväg medan den andra inte ännu har någonting att sätta in på kontot. Man behöver förstås inte ta upp relationens status allt för tidigt när man håller på att bekanta sig med varandra. Att börja fråga allt för tidigt kan också bli fel. Det har jag också upplevt när någon tjej börjar hålla kontakt med mig då när jag bodde i Sverige. Och jag kommer ihåg en jul när vi chattade och skrev med varandra. Sen var jag så här att okej, men det börjar faktiskt väckas ett litet intresse hos mig. Det händer någonting här i mina känslor. Så jag frågar henne att ja, vad tänker du om det här att vi håller kontakt på det här sättet? Och liksom att ja, det kan kännas lite intressant för mig att lära känna varandra mera. Då drog hon sig helt tillbaka och sa ja, nej, jag har absolut inte något intresse. Och jag tänker, ja, men så borde inte en kristen tjej göra. Så borde det inte gå till bland kristna. Vi borde vara tydliga med och kunna stå för vad vi gör och de signaler vi sänder. Och förstås kan det vara att jag missförstod det. Det är säkert inte helt ovanligt kan man uppleva i den här världen att en man missförstår en kvinna. Eller vad tänker ni? Det är helt möjligt, helt möjligt. Liten disclaimer. Så när ni bekantar er med varandra och sen har lärt känna varandra som vänner, så är det viktigt att inte låta relationen bara glida vidare, glida in i någonting. Jag hör tyvärr allt för ofta kristna berätta det här. Att, alltså jag vet inte riktigt vad vi är, men att vi lite pussades i soffan igår. Vad betyder det? Vad är vi riktigt nu? Jag var sådär att, hallå, som kristen måste ni komma överens om var er relation är. Det får inte bara glida och liksom gå djupare och vidare utan att ni har pratat om det. För att då börjar du lova saker. Med dina handlingar så uttrycker du kärlek, du uttrycker engagemang, överlåtelse. Men ni har inte ännu sagt vad ni är. Så kan det inte vara. Så man behöver alltid prata om det. Det finns alltid en risk att det utvecklas väldigt mycket känslor hos en som sen den andra inte kan svara på. Och den andra bara tyckte det var lite spännande. Ofta är ju intresset ömsesidigt. Men överlåtelsen till vänskapen måste vara på samma nivå. När vi träffades med Miriam så kom vi till en punkt då jag hade bjudit henne på middag hem till mig. Hon hade varit på någon kurs i Ekenäs skärgård och kom här via Åbo för hon skulle till Åland där hon jobbar för tillfället. Och så åt vi middag och så kom vi till att vi vill båda ge den här relationen en chans. Jag frågade vad tänker vi om relationen. Ja, men vi vill ta reda på om den här relationen är någonting för hela livet. Och då, fast vi faktiskt, det är kanske det enda jag ångrar, att vi skulle bra ha kunnat lärt känna varandra som vänner lite längre. Det skulle vi ha kunnat göra. Vi skulle kunna ta mera tid i den där vänskapsfasen, lära känna varandra ännu mera. Men då beslöt vi att ja, men då är det lika bra. Vi säger att vi börjar sällskapa och vi tar reda på om det är meningen att den här relationen ska bli någonting mer och bli någonting för livet. Så vi beslöt det, och då är det väldigt tydligt var man är. Det farliga är att lämna saker i limbo, om man säger så. Liksom man säger inte tydligt vad man vill med en relation. För då, när du gör det, så håller du en annan människa bunden. Det var någon tjej jag hade träffat det första året när jag kom hit till Åbo. Varit på några kaffen, verkar intressant. Och sen när vi då pratade om vår relation, så sa hon att det var jättefint liksom, att du vågat ta upp det här. Jag hade också funderat på det och jag kände mig smickrad. Så sa hon så här ändå till slut: jag är inte intresserad av någonting mera just nu. Nu kan det vara liksom det här man och kvinna här igen. Men jag är inte intresserad av någonting mera just nu. Det är egentligen säkert ett jättefint känsligt svar, men jag skulle säga att det hjälper inte. Då lämnar du alltid dörren öppen för någon att bli och fundera på vad betyder just nu. Och kanske det finns jättemånga kvinnor här som kan förklara vad det här betydde. Det betydde jag vill aldrig se dig mera, eller det betydde ge mig lite tid att fundera, eller det betydde någonting helt annat. I don't know. Hon kanske bara ville finkänsligt säga att hon inte är intresserad. Men när du gör det, när du sänder otydliga signaler, så egentligen så låser du en människa. Du kan låsa en människa vid att tänka, ja men det blir nog någonting någon dag. Det blir nog, det kommer nog att hända. Istället för att släppa en människa fri. Så jag skulle understöda dig i det att tala tydligt och säg faktiskt vad du menar. Om hon menar att jag vill att du kommer och försöker få mig ännu mera, så sorry, I missed the message. Chansen for. Och säkert finns det någon annan kille då som är beredd att göra det på det sätt som hon önskar. Men jag tror att det är viktigt. Sänd tydliga signaler. Säg det du menar. Och våga prata om allting. Lämna inte saker öppet. Och lek aldrig med någon annans känslor. Och det gäller egentligen i alla skeden av den här femrättersmiddagen. Lek inte med den andras känslor. Säg vad du kan stå för i den delen av relationen, i den fasen. Säg det du kan stå för, inte mera. Och tydlighet också. Jag tror att det var faktiskt dagen efter att vi började sällskapa med Miriam, så frågade hon vad är egentligen målet med att sällskapa? Vad betyder det att vi sällskapar? Så sa jag det här som jag hade fått med mig någonstans ifrån från någon undervisning eller läst. Att målet är att ta reda på svaret på frågan, ska vi dela liv med varandra? Och hon sa, bra. Då är det väldigt tydligt. Bra. Målet alltså för relationen är att ta reda på om vi ska dela livet med varandra resten av livet. Om man inte är beredd att liksom ställa sig den frågan, om inte det är målet för relationen, så tror jag inte att man är mogen att börja sällskapa ännu. Men man behöver inte veta svaret när man börjar, som jag sa förra gången. Men sen finns det andra delmål. Ett sa vi just, att ära Gud i relationen. Jag skulle säga under hela sällskapandetiden, att beskydda och bevara vårt eget och den andras hjärta. Och sen att växa och lära känna varandra tillsammans. Och jag vill tala om dem en liten stund. Så för det tredje, att beskydda och bevara era hjärtan medan ni sällskapar. Jag tror att det här är oerhört viktigt. Känslorna är jättestarka i början av ett förhållande, eller vanligtvis så är det väldigt mycket känslor. Och det känns kanske väldigt tidigt som att jag kan öppna mig om allt för den här människan. Den här människan förstår mig och jag vill dela allt med den här människan. Men jag skulle säga att många går väldigt ovist fram när de börjar dela allting, både andligt, själsligt, fysiskt, med en annan människa allt för tidigt. Bibeln säger så här i Ordspråksboken 4:23. Framför allt som ska bevaras må du bevara ditt hjärta, ty från det utgår livet. Livet flödar ut ur hjärtat. Från ditt inre, från det innersta i ditt liv. Och det är så viktigt att värdera det högt. Alltså, ditt hjärta är ömtåligt, det är bräckligt, det är värdefullt, oändligt värdefullt för Gud. Vad du gör med ditt hjärta påverkar hur ditt liv flödar. Och därför är det viktigt att inte allt för lättvindigt bara ge bort sitt hjärta. Dela det djupaste från ditt inre. Och det är också viktigt att du respekterar den andras hjärta. Inte ber en annan människas hjärta att ge för mycket i förhållande till vilken fas, vilken rätt i den här måltiden ni är på. Så båda i en relation så borde ha som gemensamt mål att bevara sitt eget hjärta och beskydda den andras hjärta. Samtidigt som man växer närmare varandra hela tiden. Och det tar tid. Det kan vara att det skulle kännas lättare att liksom bara gå väldigt fort fram och dela allt och se liksom bära eller brista. Men det är väldigt ovist. Båda behöver beskydda sitt hjärta. Du kan jämföra det med att flyga drake. Jag talar om en gammal dagshederlig drake, inte en drake från Lord of the Rings. Att flyga drake, det här gjorde vi när vi var barn. Min storebror var otrolig på det här. Han byggde egna drakar. Den största vi byggde tillsammans var så här 5 meter i spännvidd. Och det behövdes typ en orkan för att få upp den i luften. Men sen när den väl var uppe i luften så kunde den bära nästan 20 kilogram. Så det var en fin drake. Men en sak som är viktig, en drake flyger inte om inte den är förankrad i marken. En drake måste ha ett band som håller den förankrad i marken för att den ska hålla stabil i luften. Tar du bort bandet så flyger den iväg med vinden och kraschar beroende på vindstyrkan, nära eller långt borta. Och det är lite liknande liksom med en relation, en romantisk relation. Känslorna vill lyfta den här draken så högt som möjligt, så fort som möjligt. Känslorna säger bara flyg upp i luften, drake. Men vishet och att beskydda sitt hjärta så håller i bandet och säger vänta lite, inte så högt ännu, inte så högt ännu. På sätt och vis så säger vishet att du måste få liksom någonting konkret, du måste få konkreta byggstenar för det här relationshuset före du ger ut mera band åt den här relationen. Om du släpper ut allt band på en gång för en drake så är det samma som att den inte har ett band. Den har ingen stabil punkt, inget ankare och den börjar flaxa i vinden och sen så kraschar den. Jag tror att det är väldigt vist i en relation att bara ge lite band åt gången. Bevara och beskydda ditt hjärta, ge lite till band och se att hålla relationen för det här och för det här före du delar mera. Visheten söker att hitta fakta, söker att lära känna människan på djupet, inte bara hur det känns på ytan. Känslorna handlar mycket om de drömmar och föreställningar vi har av andra människan, den vi hoppas att den här andra människan är. Tyvärr, du som kanske är i början av en relation eller funderar på att börja sällskapa, i början så är det mycket det vi föreställer oss som en människa som vi blir förälskade i. Det är vår förhoppning om vem den här människan är. Sen måste vi ta reda på vem är den här människan på riktigt. Ofta är en förälskelse mest i det yttre och i det vi hoppas att den här människan ska vara. Så visheten söker det konkreta. Vem är den här människan? Jag måste gå djupare i att lära känna den här människan för att jag delar mera av mitt hjärta. Här är en annan bild av en drake där draken är en lite högre upp. Okej, den är lite stretchad. Förlåt till den här killen, han var inte så där bred på bilden egentligen. Men en drake kan flyga högre och högre upp när vi vågar ge band åt den, men också har liksom det här ankaret i vishet. Så vad betyder det här i praktiken? Intimitet och fysisk närhet kan lätt få allt för stort utrymme i början. Jag har varit där. Fast vi hade gränser i den där första relationen jag hade, så tog det allt för mycket fokus. Det blev fokus på det här fysiska, att vara väldigt nära varandra. Pussas, hångla, kramas och så vidare. Och det överskuggar de andra delarna. Jag skulle säga att största orsaken till att vi inte lärde känna varandra på djupet så fort. Det kan ha funnits flera orsaker, men en av dem var att det var så fokuserat på det här. Det fysiska, att vara nära. Sen var det också ett distansförhållande. Men I varje fall så upplevde jag i efterhand att det var sen när vi omvände oss från det, när vi sa åt Gud, vänta lite, det här är inte rätt. Gud visade åt oss att okej, det har varit allt för stort fokus på det här. Det var först sen när vi skalade av en del av det som det började visa sig att det här var kanske inte meningen. Att gå för långt för tidigt på ett område kan göra att du fastnar där i relationen för länge. Det kan ge dig fel bild av hur långt ni är i relationen och hur bra den här människan är för dig. Hur ni passar ihop. Eller att själsligen dela sina djupaste hemligheter för tidigt. Här är en människa som har lyssnat på allt om mig. En människa som vet allting om mig. Oj, oj, det måste vara vi för evigt. Det kanske det inte alls betyder. Men du har väldigt fort gett hela ditt hjärta åt den andra människan. För varje kärleksuttryck är på sätt och vis som ett löfte. Du lovar någonting. Genom att dela så här mycket så lovar du, utan ord kanske ibland, så lovar du att på den här nivån är vår relation. Den andra kan förstå det på det sättet, på den här nivån är vi. Men i verkligheten så kanske ni inte är där ännu. Så risken blir alltid större. Ju mer du delar blir risken också större. Man tar en risk och öppnar sig. Men risken blir större att man blir sårad om relationen inte sen fortsätter. Om det tar slut. Så målet är att ta reda på om man ska gifta sig med varandra. Men samtidigt vet man ännu inte om man ska dela liv med varandra. Så man måste hålla balansen däremellan. Så länge en gemensam framtid inte är säker, så behöver vi beskydda våra egna och varandras hjärtan. Så för det fjärde då, att växa balanserat. Hur kan vi växa i relationen och att lära känna varandra? Målet är att vi ska bevaras hela. Att vi ska kunna växa samtidigt som vi bevaras hela. Paulus säger så här i 1 Thessalonikerbrevet 5:23. Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Paulus talar om att, vänta lite, det är viktigt. Du som människa består av tre delar. Du har en ande, du har en själ, du har en kropp. Och det är viktigt att den bevaras hel. Han ber om Guds hjälp för att den ska bevaras hel. Och inte skada. På sätt och vis så har relationer också tre dimensioner när de växer och utvecklas. Så de kanske inte korrelerar exakt i ande, själ och kropp. Men jag skulle säga att de har ett andligt plan, ett själsligt plan och ett fysiskt plan. Och de här behöver växa jämsides i rätt takt. Man skulle kunna kalla dem så här, om vi talar om tre plan, fördjupad vänskap, gemenskap och engagemang och närhet. Fördjupad vänskap, gemenskap och engagemang och närhet. Tänk dig en trebent pall. Här har vi en fin designobjekt av Alvar Aalto. Jackara 60 tror jag den heter till och med. Tyvärr äger jag inte sån. Eller tyvärr, jag vet inte, jag är jättefascinerad av den heller. Men att fin design är det hur som helst. En trebent pall. När den har tre ben så är den väldigt stabil. Och de här tre planerna, fördjupad vänskap, gemenskap och engagemang och närhet, är som de här tre benen på pallen som börjar växa sakta mak. Den är väldigt stadig och stabil när alla benen är lika långa. Det är lätt att sitta på den, men om de här benen på pallen är olika långa, så blir den här ytan sned. Om de blir väldigt olika långa så går det inte längre att sitta på den. Eller hur? Och på sätt och vis så är det så med en relation. Du måste bygga vist på alla områden samtidigt. Så att du går djupare som vänner. Ni går djupare andligen i relationen. Ert engagemang. Och att närheten i relationen också får växa sakta mak när de andra bitarna finns där. Och på sätt och vis är det kärleken som sitter där på pallen. Och det finns en risk om ni bygger ovist, bygger bara några ben, att kärleken rutschar av den här pallen. Det håller inte för en djup, en fungerande relation. Så låt oss se lite på de här tre benen för den här pallen som bär relationen. fördjupad vänskap. Sällskapen handlar framförallt om att lära känna den andra personen ännu djupare och växa tillsammans som vänner. Ta mycket tid att bara umgås, göra saker tillsammans, förstås prata mycket, men jag har också sett människor som felbetonar det här än att prata. Jag skulle säga att jag kanske till och med själv var i det diget. Jag ville ta reda på allting om Miriam, så jag ville alltid ställa några djupa frågor. Jag tror att det var lite betungande till och med för henne att Stefan alltid skulle ta reda på någonting och alltid liksom ställa någon fråga. Så här, det kan vara bra att som balans göra kul grejer tillsammans, hitta på nya saker som ni gör, far ut, liksom gå på museum om ni aldrig gör det och prata om att vad var det vi såg här egentligen. Liksom. Olika sätt att lära känna varandra. Det är också bra att göra någon sorts frivilligt arbete tillsammans. Olika sammanhang, umgås med människor. Det här är en av de stora missarna människor gör, att nu är det plötsligt bara vi och vi glömmer andra relationer. Umgås tillsammans. Också tillsammans med andra människor. Det kommer fram helt andra sidor i en människa när ni är en grupp eller ett frivilligt sammanhang än när ni är bara på tu man hand. Och om ni har en distansrelation, se till att det inte blir bara fest och party sen när man är tillsammans på helgerna. Det kan också ge helt fel bild. Det är viktigt att det inte alltid bara är liksom dejtar och fest och liksom det där lilla extra när man träffas. Det måste få finnas vardag, helt vanliga grejer. Kanske att man umgås men man gör inte samma sak ens just då. Var och en sitter och läser en bok eller någonting annat som liksom hämtar balans och ser hur funkar vi här om vi vill göra olika saker på vår fritid. Så behöver man förstås också prata och ta reda på mer om varandra. Men låt det komma med tiden. Odla en öppen, äkta och ärlig kommunikation där ni inte behöver gömma någonting. Men som sagt, dela inte allting från början heller. Låt förtroende växa med tiden. Som jag sa så tror jag det ska ha gjort väldigt gott för mig och Miriam om vi skulle ha varit i den här vänskapsfasen lite längre. Njuta av den rätten lite längre. Hunnit lära känna varandra lite mera. Än vad vi hade hunnit göra. Vi gjorde det beslutet då. Och jag kommer ihåg att bara några veckor efter att vi hade blivit tillsammans. Så fick jag den här tanken. Nej, vad har jag gjort? Alltså, och det berodde ingenting på någonting som hände i relationen. Utan det var bara liksom en sån här tanke att. Vänta lite, vi känner ju knappast varandra. Vi har ju inte lärt känna varandra mycket ännu. Och nu är vi plötsligt tillsammans. Och tänk, nej, är det meningen att vi ska gifta oss? Och sen börjar liksom tankarna bli allt för stora för snabbt. Så jag ringde till min bror. Han har fått ganska många samtal med mig under åren. Men jag ringde till min stora bror. Och så var jag så här att, alltså, jag vet inte, jag har bara en sån här liten gnagande ångest. Liksom att, har vi gått för fort fram? Och jag bara delar med min bror att. Jag vet inte, tänk om det här blir helt fel. Att vi känner inte varandra superbra ännu. Så sa min visa storebror åt mig så här att, ja men Stefan, en relation att sällskapa, det är inte ett sådant här 100 meter sprinterlopp, utan det är ett maratonlopp. Så du behöver inte veta någonting ännu. Du behöver inte veta om det ska bli ni. Utan nu sätter du ett datum om 6 månader i din kalender. Och före det datumet kommer, så funderar du inte på om det ska bli ni för evigt. Du bara lär känna henne. Ha en bra tid, gör kul grejer tillsammans. Och förstås tänk på allt det där med vishet och så i relationen. Håll gränserna, men bara lär känna varandra. Före det datumet funderar ni inte på det. Jag skulle säga att det var det enskilt. I det skedet, jag hade redan läst mycket om relationer och så. Men under vår relation var det bästa rådet jag någonsin fick. Alltså att lära känna varandra ordentligt utan att fundera på ska det bli vi. För då blir det mycket mer avslappnat än att hela tiden ha i baktanken att kommer det här att passa ihop med mig för evigt eller inte. Bara lära känna, ta tid på den här vänskapen. Det andra då, gemenskap och engagemang. Och med gemenskap så syftar jag nu i det här anfallet på den här andliga sidan av relationen. Förutom att lära känna varandra som vänner så är ni kristna. Ni har en gemensam tro och det är bra att börja dela om det tidigt. Alltså, ta det med i beräkningarna. Be tillsammans. Dela om vad ni tänker om olika saker. Dela om tron och ha också gemensamma mål att växa i er tro. Jag skulle säga att det är en av de fina sakerna man kan göra medan man sällskapar, det är att hjälpa varandra att växa i tron. Att utmana varandra att växa andligen och ta nya steg. Hjälp varandra närmare Jesus. Det är ju ändå det vi kommer att göra under resten av livet också, om vi delar liv. Varför inte börja nu? Det är någonting man kan göra fast man inte sällskapar. Det är någonting som egentligen kan komma före man ens funderar på en relation. Hjälp en människa närmare Jesus. Dela om tron. Låt det som är det viktigaste i ditt liv också få en central roll i relationen. Men sen skulle jag vilja säga att man kan överfokusera på det här andliga. Att man alltid behöver be tillsammans. Varje gång man träffas så måste man be. Och varje gång så måste man diskutera, läsa ett kapitel i Bibeln och läsa någonting. Det finns människor som tar det för långt, där det liksom alltid är extrema. Och kanske jag också hade en liten tendens av det när vi sällskap, att bara liksom alltid också inkludera det andliga liksom på något sätt. Så man kan också slappna av på det området. Det får inte bli krystat, inte bli liksom ett mål i sig själv, så att man glömmer att det faktiskt är jätteviktigt att jag tycker om den här människan. Det är faktiskt jätteviktigt att vi passar ihop. Det var jag inne på redan förra söndagen. Alltså, attraktion är viktigt. Jag måste dras till den här människan. Jag behöver vara intresserad av den här själva människan, inte bara en gemensam tro. Och så ska jag säga, tjäna Gud tillsammans. Åk på någon konferens tillsammans. Lär er om tron tillsammans. Tjäna i en församling eller i något annat missionsarbete tillsammans. Gör någonting, för där ser man hur den andra fungerar. Hur den andra hanterar situationer och så vidare. Vi är kallade till att uppbygga varandra. Så står det i Judas brev 1:20. Uppbygg varandra på er allra heligaste tro. Alltså, vi kan alltid, som syskon, som människor som är i en relation, vi kan alltid uppbygga varandra på vår gemensamma tro. Och engagemang, gemenskap och engagemang. Engagemang ska sakta växa i en relation. Det handlar om alltså hur mycket satsar jag på relationen. Hur mycket liksom sätter jag in av kraft, tid, energi, kärlek i relationen. Man kan engagera sig för mycket för tidigt. Säg att du köper någon jättedyr present åt någon just i början av en relation, eller du på något annat sätt engagerar dig allt för mycket. Det kan också vara skrämmande. Det kan bli för mycket, och det kan vara att det här stolsbenet drar iväg allt för fort så att det inte mera bär den här kärleken. Jag skulle säga att engagemang ska växa sakta mak. Kärlek handlar om att ge, om att vara utgivande, tänka på den andras bästa. Engagemang är lite på samma sätt. Jag är beredd att satsa sakta mak mer och mer på den här relationen. Och också engagera mig i hur mår den här andra människan, hur kan jag hjälpa den här andra människan. Det är handlingar som visar att vi bryr oss om och vi vill bära upp den andra människans liv. Galaterbrevet 6:2 säger så här: bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. I ett förhållande är man beredd att göra uppoffringar och sätta den andra först, men småningom, inte allt för tidigt. Jag kommer ihåg, jag ser inte ofta på Skansen, men mina föräldrar ser ofta på Skansen, och de brukar på sommaren träffas i en stuga, så ser de med sina syskon, alltså alla de här pensionärerna, ser på allsång på Skansen tillsammans. Så en gång så såg jag med dem på allsång, och då var det en man som gick upp på scenen och i en direkt sändning drog av sig liksom en skjorta, så stod det "Will you marry me", och hans flickvän var där. Och så såg man bara liksom, hon kommer upp på scenen och bara så här, nej. På direkt sändning, på tv, på Allsång på Skansen. Och då måste man fundera så här, att vänta lite, vad var det som gick snett? Det var ju förstås jättepinsamt för programledaren, och de hade ju också satsat på att det här kommer att funka och bli en otrolig kärleksberättelse. Hon svarar på direkt sändning, nej. Och då är det något ben som har vuxit för fort. Då är det någonting som har vuxit jättesnabbt hos en, men kärleken eller relationen har inte underlag för att bära det engagemang eller det som den ena redan ville uttrycka. Och det är säkert inte ovanligt att man går i olika takt och man är färdiga i olika takt. Det är väl ett känt fenomen också att tjejer ofta hamnar och väntar på att en man ska bli liksom färdig att överlåta sig till relationen. Och det är tråkigt egentligen att det är på det sättet. Jag tror att män behöver också ta sitt ansvar och liksom man up. Att nu måste jag engagera mig och ta reda på vad vill jag med den här relationen. Men som jag sa senast, kärlek är också att vänta på den andra. Man kan också säga jag älskar dig för tidigt. Det är inte ord man bara ska säga plötsligt för att vi blev tillsammans. Jag kommer ihåg i den där första relationen så sa jag ganska tidigt, det var efter några månader eller så sa jag så där försiktigt. Jag sa att jag har inte sagt det ännu, men jag tror att jag vill säga det, att jag älskar dig åt min flickvän. Och då sa hon så här att kan du säga det redan? Så jag sa ja, jag tror jag kan säga det redan. Och så sa hon att det är jättefint om du känner att du kan säga det, men jag känner att hon hade också då haft flera relationer före mig och det var min första relation. Så hon sa att jag vill vänta lite, jag vill liksom komma till det själv. Och hon var faktiskt visare än mig i det skedet, i den relationen. Hon förstod bättre vad det betyder att säga jag älskar dig. En världskänd predikant som heter Winky Bratney från Australien, han sa så här att säg inte jag älskar dig om du inte i nästa andetag kan säga vill du gifta dig med mig. Och då kanske man tar det väldigt långt, men jag skulle säga att det finns någonting av det. Att säga att jag älskar dig betyder ungefär att du betyder så mycket för mig att jag är beredd att ge mitt liv för dig. Så det kan också vara för mycket engagemang i orden och hur man uttrycker sig. Fundera, kan relationen stå för det som du säger i ord? Jag säger inte att man behöver vänta tills man ska förlova sig med att säga det. Men tänk efter vad det betyder. Vad lovar ni under ytan genom de handlingar som ni gör? Och sen då för det sista, närhet. Först när vänskapen fördjupas, när gemenskap och engagemang växer starkare, så kommer också närhet in i bilden. Och det ska få växa försiktigt och under trygga, givna ramar få växa också under sällskapande tiden. Förstås så måste vi komma ihåg att Gud har designat så att sex hör till äktenskapet. Allt som pekar framåt mot sex, alltså lusta efter den andra, begär, det som pekar framåt mot sex, det hör faktiskt till äktenskapet. Jag hade hoppats att jag skulle hinna gå in på det också idag, liksom ta mer om de här gränserna, men det måste jag spara till en annan gång för er skull. Ni är ju redan liksom i den här församlingen där man kan marknadsföra kyrkan med att kom och lyssna på en predikan, du får två eller något sånt här, så vi sparar den tredje till en annan gång, okej? Men jag lovar att inte glömma det området. Men när vi vet de här gränserna så är det viktigt att närhet också får växa under sällskapande tiden. Många kristna kanske har läst en dålig bok på 90-talet. Jag ska inte faktiskt säga vad den boken hette. Men det kom ut en bok som spred sig som en löpel bland kristna, speciellt i USA. Men den kom också hit i Norden, den cirkulerar i våra ungdomskretsar. Där, det liksom, där man drog gränsen vid att typ nästan inte ens röra varandra före man ska gifta sig. Och det kan också skapa väldigt mycket osäkerhet i en relation, speciellt kanske för tjejen, men för båda tror jag, att vänta lite, finns det någon närhet här alls? Känner vi oss avslappnade i att hålla handen, liksom att det här med det fysiska området får börja växa under sällskapande tiden, men inte utöver några gränser. Och målet med det här gemensamma livet ska vara att alltid leva rent inför Gud, ära honom genom våra handlingar, samtidigt när vi genom ömhetsbetygelser, närhet också får uttrycka kärlek och att relationen växer. Så här står det i Petrus brev 1, vers 15-16. Nej, liksom han som har kallat er är helig, ska ni föra ett alltigenom helgat liv. Det står skrivet, ni ska vara heliga, ty jag är helig. Så vi behöver hålla relationen så att vi kan stå för det alltid inför Jesus. Vi lever rent, vi lever heligt, vi går inte längre än vad vi bör. Allt som hör ihop med begär, med lusta efter den andra, allt som pekar framåt och leder oss djupare mot det sexuella, det sparar vi faktiskt till äktenskapet. Men att växa i att visa ömhet också genom fysisk närhet är viktigt. Det kan finnas relationer som har stagnerat på grund av en brist på närhet och ömhet i relationen. Och samtidigt kan man ju säga det att alla de här områdena som vi nu har pratat om, de här är viktiga för ett äktenskap. Ni börjar bygga det som ni fortsätter att bygga på i äktenskapet. Fördjupad vänskap, gemenskap och engagemang, närhet. Det här är basically vad äktenskapet också består av. Och vi som är gifta kan fundera att vänta lite att oj vad man satsar då när man liksom sällskap och allt liksom skulle vara perfekt. Och sånt engagemang har vi slutat att utveckla de här områdena efter att vi gifte oss. Hur är det med fördjupad vänskap? Kommer vi ännu närmare varandra som vänner? Har vi kul tillsammans? Så det här funkar egentligen för alla i olika omständigheter. Men jag tror att jag inte ska tala mer om närhet idag, utan vi sparar helt enkelt den tredje predikan till en annan söndag. Men jag vill säga det. Sen finns det alltid nåd och förlåtelse. Det gjorde vi i den relation jag var i med den här tjejen den första gången jag sällskapade. Mitt under relationen. Jag läste en bok och det liksom slog ner som en bomb i mitt liv. Att vänta lite, vi har nog gått för långt. Fast vi har haft väldigt tydliga gränser. Liksom inte röra bikini och simbyxområden och liksom allt så här. Så hade det fysiska varit för starkt. Och vi omvände oss mitt i relationen. Jag var livrädd för att hon inte skulle förstå det här. Och så talade jag om det med henne och så hon förstod det. Och vi tillsammans fick säga till Gud. Gud, här har vi gått fel. Här har vi fokuserat fel och nu omvänder vi oss och vi ber om din nåd. Och Gud var där. Gud är mer engagerad när vi inkluderar honom i relationer. Vi fick nåd och från den punkten framåt så började vi på riktigt lära känna varandra ännu mer. Och det ledde fram till att vi kom till en punkt där vi insåg att det inte är meningen att vi ska fortsätta. Och det var bra. Tänk vilken räddning att Gud grep in i relationen i tid så att vi kunde fokusera rätt och få reda på vad som var meningen. Och så att jag en dag skulle få träffa den som för mig blev den rätta och som jag får dela livet med idag. Gud är så mån om det här området. Våga komma till honom oavsett vad som händer i en relation, oavsett var du är. Våga komma till Jesus och säga, här har det gått åt skogen och nu vill vi bara omvända oss. Nu vill vi börja bygga så som du skulle bygga. Och vet att Gud tar emot dig. Gud är där och han vill hjälpa dig i relationen. Ska vi be tillsammans? Fader, bara tacka dig för att ditt ord har vishet. Det finns godhet i dina sanningar. Herre, och det finns vishet för varje skede av våra liv och var vi befinner oss i en relation. Jag bara tackar dig för att din nåd är stor, Gud. För att du vill hjälpa oss lyckas på det här området. Och jag ber Gud att du skulle verka i våra liv. Låt dina sanningar få forma hur vi bygger livet. Jag ber för alla de som sällskapar nu eller är på väg in i en relation eller drömmer om det en dag. Som har det här området, det här liksom fasen kvar i livet. Jag ber att du skulle ge dem trygghet, att modigt gå in i det tillsammans med dig Gud. Låta dig vara den som leder relationen och den som hjälper och får säga hur relationen ska byggas. Jesus, jag ber att du med ditt ord får vara ljuset på vår stig. Hjälp oss att njuta av varje fas, varje rätt i den här femrätters middagen. Hjälp oss att få det bästa ut i varje fas och samtidigt beskydda och bevara våra hjärtan och den andras hjärtan. Jag ber att du hjälper oss som församling att växa i att hantera relationer, i att bära varandra och bygga upp varandra på vår allra heligaste tro. Helige Ande, vi ber om din nåd. Vi är alla bristfälliga, vi är alla människor bara på väg och vi ber om din hjälp. Vi ber om din hjälp, Jesus. Där var det finns sår, där det finns besvikelser, där det finns bittra erfarenheter eller erfarenheter i överlag som har lämnat spår, så bara ber vi just nu om ditt helande. Vi ber om din nåd att komma in och verka. kärlek, upprättelse, kraft. Herre, vi ber att du skulle verka med din helige andes liv för att bygga upp relationer och hela våra hjärtan, Gud. Och där vara en plats, Gud, där hjärtan blir hela, där människor bevaras hela, där vi får växa närmare dig, Jesus. Där ber vi i Jesu Kristi namn.